En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
HIF är nu 4 poäng bakom Degerfors på kvalplatsen. Så är läget efter att Degerfors kvaddade Djurgården i förra omgången. Och att HIF då förlorade borta mot Kalmar. Kanske ingen större sensation med tanke på hur bra Kalmar varit och inte minst hemma den här säsongen. I poddstudion den här veckan, Marianne Svab, Sebastian Rönnström och Mattias Hjelm. Vi ska såklart utgå ifrån det mycket, mycket, mycket prekära läget. Kanske vi kan använda krisläget också. För tittar man på spelprogrammen framåt och lite annat så ser det ju dystert ut för HIF. Ska vi ändå någonstans, Marianne och Sebbe, ta oss igenom Kalmar-matchen? Du var där, Sebbe, lite kort innan vi går in på allting annat. Vi ska prata om tränarna också, hur mycket effekt HIF faktiskt fått av tränarbytet och så vidare.
Jag är glad att du är tillbaka, Mattias, eftersom då slipper jag leda det här.
Ja,
jag
vet inte.
Jag har fått göra senaste 2 veckor.
Ja.
Så jag släpper den micken gladeligen.
Okej, okay. Ja, men det låter ju bra om jag kan fylla någon slags funktion.
Ja, vad ska man säga? HIF fick att göra uppe på Guldfågeln Arena. De första 15 minuterna var det inte många bolltouch som var i mörkblå ägo. HIF hade ju bortatröjorna på sig. Det var väl inte förvånande att Kalmar hade mycket boll och att de styrde matchen. Det är inte konstigt utifrån den aspekten. Men det, jag tycker framförallt av första kvarten, av första 20 minuterna innan HIF kunde samla sig och snacka ihop. Innan dess så kändes det som att HIF inte ens var närvarande i matchen. Det var inte bara det att Kalmar hade mycket boll, för det hade varit helt okej om de hade det. Så länge HIF låg rätt i sina positioner, spelade avvaktande, stängde ytor. Men nu öppnades istället ytor. Kalmar hittade in med instick centralt, man kom ut på kanterna, man anföll på flera olika sätt. Och HIF var två, tre steg efter i varje aktion de första 20 minuterna. Och det förvånar mig att det såg ut så, för vi har ju pratat en del om att vi ändå tycker att det finns en viss intensitet i spelet och så här. Och det är väl möjligt att det var någon slags taktiskt drag och låta Kalmar föra spelet, och det är fullt rimligt, men nog borde man ha krävt mer av HIF än det som var i inledningen av matchen i alla fall.
Nu fick ju också Kalmar den perfekta starten med mål redan inom 5:e minuten var det väl. Ett mål som visst det går att diskutera, men Sebastian Hanasi tar något slags skott och så flipper spel på Kasper Widell. Och sen blir det ju rörigt om man ska hinna ställa om sig i huvudet. Så det kanske inte går att kritisera försvaret för mycket där i den andra situationen ändå. Men det målet såklart med Kalmars hemmastyrka dessutom, det sätter ju HIF i en ännu jobbigare situation.
Ja, det gör vi.
Lite doft där.
Ja, jag vet inte om jag ska börja riktigt. Det var väldigt länge sedan jag såg HIF vara så långt ifrån att kunna tävla i en fotbollsmatch. Det var slående. Jag köper ju det här med att man har, alla var införstådda med att hur Kalmar spelar och så. Men var tanken verkligen att man skulle vara i det läget passiva som man var? Jag vet inte. Och det där tycker jag, här är en grej som ligger på tränarna i detta läget. Om detta var matchplanen, att vara så försiktiga, att inte ens försöka komma upp i någon slags press. Sen gör Kalmar det väldigt bra, absolut. Men man vet ju hur Kalmar agerar och att i det läget bara vara så passiv. Jag är jättesvårt att analysera de första 20 minuterna.
Det måste ju någonstans vara lättare för spelare att okej, om man nu släpper in ett mål, teoretiska två parallellvärldar här, om man släpper in det på det sättet man gör nu med den passiva starten, eller om man hade släppt in ett mål med en aggressiv start, så hade man i alla fall gjort någonting.
Ja, men det är det jag menar. Det är det som jag tycker konstigt, att de fick första målet hade de kunnat få ändå. Nu kom det i 50 minuter. Det hade kunnat lika gärna komma liksom... Ja. Någon gör ju ibland det första målet faktiskt. Men alltså, liksom, det är inte själva målet jag reagerar mot, att man släpper in. Det är ju sättet man agerar på. Tar sig an matchen, om jag säger så, som förbryllar mig väldigt mycket. Dels spelarvalet, alltså en iskall Kabashi. Vad har han åstadkommit sen han kom? Ja, han har inte gjort bort sig, men han har ju inte varit överhuvudtaget liksom bidragit till att lyfta det här laget. Och så har man då Willem Löper som ändå liksom tillbaka på skadan. Liksom, han ser ju bra ut innan uppehållet mot Malmö. Där var en av de bättre i derbyt mot Malmö. Börja med honom på bänken. Jag trodde först, är det någon skada eller har det hänt någonting internt nu med Löper inblandad istället igen? Alltså, för annars är det för mig en obegriplig laguttagning faktiskt. Och det är det som gör lite grann att jag är lite grann bekymrad. Vi ska återkomma till det här med tränarna kanske senare. Va? Det bekymrar mig lite grann att man inte vet riktigt hur man ska ta sig an matchen. Vilket gör kanske också för att spelarna blir så pass... över, för det är de. Jag tycker de är överdrivet passiva. Man kan låta det andra laget ha boll. Absolut, som Sebbe är inne på. Det är inga problem. Men det kräver också någon slags agerande från det egna laget. Och här var det verkligen utspritt över hela jävla Småland. Hela HIF. Och de kom inte in i någon gemensam. Det fanns ingen samhandling. Någonstans. Jag menar, ja, att bollen flippar fram till 1-0 målet och sånt, men det är ju på vägen fram också.
Precis, och det som Lindström var inne på inför matchen när jag intervjuade honom var ju det att okej, de kanske har mycket boll, men det finns ju möjligheter att, med omställningar. Men det är klart, ska det kunna bli omställningar måste man ju ha bollen.
Ja, och ha någon slags pressspel, ha lagdelar som hänger ihop, spelare som där det är samhandling och så vidare och så vidare. Men det fanns ju ingenting av de mest grundläggande sakerna de första köpen. Och detta, det tycker jag är det mest bekymmersamma. Sen var det inte mycket bättre resten av matchen. Men det bekymrar inför slutspurten mer än att man har hur spelprogrammet ser ut. Vilket också, jag frågar mig då också, vad var den här segern egentligen där man trodde mot Göteborg borta, som ändå var väldigt övertygande, bra HIF finns, att plötsligt börjar man fundera på, ja, derbyt var också bra mot Malmö, det kan man inte ta ifrån sig 20 minuter i andra halvlek i början för HIF där man blev överkört, så var det ändå 70 minuter, anständiga 70 minuter, men det här var ett stort stort steg för mig tillbaka, och det kanske säger också liksom, Göteborg verkar ha lagt av för säsongen också lite grann, som det tycks. Det bekymrar mig mer än att spelprogram och så vidare och så vidare.
Titta på Kalmar men under samma period som vi tycker att HIF var dåliga i matchen. Alltså de hade ju en galen press. De var tre, fyra spelare på HIF-spelare så fort man tappar bollen och vann tillbaka den gång på gång på gång. Det är ju, var ju en helt annan intensitet i deras spel. Och som gjorde också att de fick kommandot även till och med när de fick dåliga touch, alltså tappa bollen, ja, då var de ändå först på bollen, för det var ingen HF som tog den istället. Så.
Och de visste hur de skulle agera.
Exakt.
Kalmar, exakt när vi blev av med bollen. Alltså det är det jag menar. Liksom.
Men är inte passivitet? Passivitet brukar ju vara en signal om att det är osynkat mellan spelarna och lagdelare i ett lag, det, oavsett sport.
Ja,
vet spelarna vad de ska göra?
Det är det som förvånar mig just sett till då att det ändå har sett ganska bra ut den senaste tiden. Och innan, som Marian säger, jag är ett stort steg tillbaka. Sen ska vi komma ihåg att Kalmar borta är en av de absolut svåraste matcherna på säsongen. Erik, som inte är med i podden denna veckan, han skrev ju sin krönika om liksom Kalmars revolution under Henrik Rydström. Det är ju ett otroligt imponerande.
Och det har gått snabbt.
Ja, det har gått snabbt. Det har väl tagit 2 år, så har han vänt upp och ner på hela den klubben till det positiva. Och det går bara att imponeras av. De är alltså 2 poäng från tredjeplatsen och Europaspel. Det måste vi ha med oss. Men jag tycker
men liksom agerandet... Men fortfarande, vi pratar inte med Champions League-lag.
Nej. Alltså agerandet från HIF var inte på en sån nivå som håller i allsvenskan. Sen så blev det lite bättre, absolut. Det får vi ändå tillstå, att de höjde sig någorlunda efter de första 20 minuterna. Men till skillnad från alla andra matcher, vi har pratat väldigt mycket om att HIF är nära men inte hela vägen fram. Här var de inte nära i denna matchen.
Där håller jag med om helt.
Nu hade de ju ett par chanser ändå. Någon riktigt svettig Kalmar-räddning bland annat.
Ja, Ricardo Friedrich är ju storspelare ju, som han ofta gör den här säsongen i allsvenskan.
Men så kom det också ett andra mål för Kalmar, som HIF-spelarna blev topptunn och rasande över. För de menade på att det var offside. Men om man tittar på den där situationen, så jag har försökt ta det frame för frame, och i huvudsändningen också så försökte de ju dra det med, i målområdet där med linjerna där. Och det... Jag tycker nog att det ser ut att vara korrekt dömt.
Nej, jag var också reagerad på en förrätt. Herregud, det måste väl vara för sig. Men dels har jag pratat med folk som begriper det här bättre. Liksom, och domare då bland annat, som säger så, nej, det där är mål ju. Och det är ju för att bollen
spelas bakåt helt enkelt. Men, ja,
det ser man kanske inte när man tittar på bilderna.
Det är ju såklart att, alltså det är klart att HIF ska reagera. Om det är en tveksam offside eller så här, så är det ju klart att HIF spelarna ska brinna. Det är klart att de ska bli förbannade om och liksom skälla på domarna. Det tycker jag är helt rätt att man gör i ett sånt läge. Och även om det nu visar sig korrekt, och det sa ju Alexander Falsetas när jag intervjuade honom efteråt och så att han hade fått höra att det var rätt, och då får han be om ursäkt för protesterna.
Vilket jag tycker är snyggt gjort.
Det är det.
Man blir glad att läsa sånt.
Exakt. Men jag tycker absolut att man ska liksom få lov att brinna och bli förbannad om det nu är så att man hävdar att det är offside. Och sen så får man släppa det efteråt om det är korrekt. Men det verkar ju ha varit korrekt, så det är ju positivt.
Och det var ytterligare en sån där hårfin situation senare i matchen.
Ja, Bekalili när han kom i utled och gjorde mål, men blev avblåst för offside, och det var ju också väldigt knapp marginal.
Men det såg också där ut som att domaren någonstans gjorde rätt ändå.
Så, ja.
Jag har fattat också på, som sagt, var liksom när man vänder sig till folk som säger att ja, men den är knapp, men det är offside. Jag vet inte, det är... Som sagt, det kom en diskussion också upp som Sebbe skrev om sen, om VAR.
Ja, det kanske vi ska ta ett varv till här nu.
När vi ändå har
par. Ja. Nu vi har de här 2 situationerna.
Ja. Ja, jag tyckte det var intressant lite att lyfta den här frågan om VAR. Inte just utifrån någon konspiration där från min sida i mixade zonen om att det skulle vara felaktiga domslut, utan snarare för att det är väldigt omdiskuterat det här med VAR. Och inte minst också eftersom att supportrarna hade en banderoll under matchen där det stod stoppa VAR på. Och kopplat då till att det blev lite irriterat i samband med de här situationerna, som ju då får anses vara korrekt dömda.
Ska tilläggas att HIF har tagit ett beslut i samband med en årsstämma om att inte jobba för VAR.
Exakt. Så av de anledningarna tyckte jag det var intressant att lyfta den frågan med några av spelarna. Då var det ju de som kom ut i mixade zonen. Alexander Falsetas som var lite skeptisk till VAR. William och Davidsen som väl stod någonstans mitt emellan. Och Abbe Khalili som var tydlig med att han vill ha VAR. Så det var lite oense där, HF-spelarna.
Ja,
precis som det är i fotbollsvärlden. Det är väldigt skilda åsikter.
Och frågan är, hur spridda eller synkade är vi här på HD? Vi har faktiskt inte pratat igenom det här innan vi börjar gå in och podda idag. Så att, vi kan ju ta det här och nu.
Ja,
vem vill börja? Jag har också en bestämd åsikt på detta.
Jag har ingen bestämd åsikt, eller mer än att jag tror inte vi kan huka det i förlängningen. Från början var jag emot det helt. Och det är jag väl i grunden också än. Men jag tycker också att man ser att till exempel där det har varit mycket barnsjukdomar. Det kommer att göras fel fortfarande trots eller med hjälp av VAR. Men om man tar så här Premier League som då, om vi tar den ligan som då var använder i fjol. Och det var högljudd, kritiken var högljudd med all rätt. Det var några horribla saker kopplade till VAR. I år, så här långt in i serien, det har varit vissa situationer. Men jag upplever att det inte alls är samma högljudda kritik. Och att det inte är samma, vad ska vi säga, lika många stora missar som i fjol. Champions League har jag dålig koll på, för det har jag inte tittat på så mycket.
Jag kan komma med ett exempel där, just kopplat till då det lite negativa och periodiska. Senast nu under tisdagen igår, vi spelar in under onsdagen, så var det en situation mellan Porto och Bayer Leverkusen där Bayer Leverkusen hade ett anfall, Porto kontra, gjorde 1-0 i matchen. Sen så går VAR in och har hittat en straff till Bayer Leverkusen. Portos mål blir borttaget och så får istället Bayer Leverkusen en straff som de missar. Den grejen tycker jag inte om. Jag tycker man verkligen bör väga vad VAR ska ta. Jag tycker offsider, absolut. Sånt som är svart på vitt. Men jag är lite...
Ja, det här är absurt.
Jag är lite anti till det här med alltså, bedömningsgrejer. Alltså allting, även om det kan absolut vara ett felbeslut om domaren missar en straff. Men det är trots att en bedömningsgrej, offside, det får man betydligt mer svart på vitt. Antingen är man offside eller inte.
Eller om bollen är inne.
Eller om bollen är inne.
HS första mål, nu var den ju
absolut. Mållinjeteknik är ju helt sjukt att vi inte har i allsvenskan.
Ja.
Det kom redan, första gången det användes var väl under VM 2014, alltså det är 8 år sedan. Alla ligor använder. Hur är det möjligt att vi inte har det i allsvenskan? För det är inget som tar tid eller behöver granskas eller så.
Eller är speciellt kontroversiellt, tror jag.
Exakt.
I de stora kretsarna.
Alltså det är bara,
är det mål eller inte? Det är det. För alla vill veta det ju. Exakt. Är det mål eller inte?
Det är ju sjukt och för dåligt att vi inte har det i svensk fotboll. Men VAR, jag vill se någon slags ett reformerat VAR. Inte som det är idag. Jag är lite mot det här att det ska gå in i bedömningssituationer där domaren är på planen för att ta beslut och gör han fel, ja, möjligt då får det vara så, men offsider och sånt som där det är lättare att se vad som är rätt och fel, det är ändå, men att VAR ska in och peta i enskilda bedömningssituationer, jag är lite emot det, dock ska jag bara säga att det jag tycker är viktigast i den här frågan, det är inte om det ska vara VAR eller inte VAR, utan snarare att jag tycker det är synd och bra att vi har den här strukturen i Sverige, att det är medlemmarna på årsmötena som bestämmer och tar ställning till detta, vad klubben ska ha för inställning. Jag tycker nog det är viktigare att bevara liksom medlemmarnas rätt till sin åsikt i frågan snarare än om det ska vara det eller inte.
Kan vi hamna i ett läge där hälften av klubbarna, allsvenska klubbarna, jobbar för det, medan hälften har ett beslut om att man... Nej.
Så kan det ju bli. Och då kan det uppstå en konflikt och då får man väl lyfta upp det till debatt på ett större forum kanske. Men I grunden tycker jag att det är bra att, att beslutsrätten ligger på årsmötena.
Sen är det väl också ett, finns det liksom en ekonomisk aspekt på det hela också. Är man en liten klubb som precis kanske har tagit steget upp och sånt. Det, alltså det här, vi snackar om miljoninvesteringar. För toppklubbarna i Sverige, de storklubbarna, ja men det är väl inga problem att vara en del av den här liksom för att sätta ett system, ett VAR-system på plats. Men man ska ju veta det för en mindre klubb. Ja, vad betyder det?
Sen ska vi ju absolut ha med oss då att alltså, det är ju, varje omgång är det ju något som blir omdiskuterat i Allsvenskan och det blir supportrar och spelare och ledare som rasar över domslut. Så det får man ju ha med antingen eller, då får man ju också köpa att det, och, att det
jag,
blir fel.
Och jag håller med, Sebbe, där finns ju då liksom det här med, som du sa, det här exemplet med Leverkusen och Porto. Men om vi tittar på antalet gånger så har det faktiskt blivit fler rätt, tror jag, med VAR än vad det har blivit fel någonstans. Sen som när det blir fel så blir det ju tyvärr så här absurt. Rätt ofta upplever jag det. Men alltså antalet fel versus rätt, alltså till exempel om vi tar offside-regeln, så upplever jag det, ja, det är jävligt tråkigt när det är en stor tå som man är med offside med.
Men man är offside.
Nu ska jag in här. Jag fattar ju att jag inte kommer att vinna någon popularitetstävling i svensk fotboll med det jag ska säga. Men jag kan ju andra sidan säga att jag verkar finnas i alla fall i en liten klubb med andra som tycker likadant. Eftersom Abbe Khalili, som är en av de viktigaste spelarna i HIF, ju tyckte att VAR var bra för att det blir mer rättvist. Och där är min huvudpoäng. Alltså hur man kan vara motståndare 2022 till VAR som definitivt skapar mer rättvisa. 100% rättvisa? Nej. Mer rättvisa? Ja. Du var inne på någonting, Marianne, att går det att motstå det här? Mitt svar, nej. Varför ska svensk fotboll vara någon slags motvalsdans i det här när övriga fotbollsvärlden går med VAR? Jag tycker bara det är bakåtsträvande och jag har inga problem med att det blir avbrott i matcherna heller. För det är ju också ett argument som diskuteras. Ja, men det förstör flowet, det förstör flytet. Ja, men det kanske till och med ibland kan vara något som är bra att det förstör flytet, så att det kan bli ganska tråkiga matcher också.
Jo, men det får inte bli så här som sagt var att ett lag som har gjort mål, målet blir bortdömt för att två, tre situationer där inne nere i andra straffområdet så har någon VAR-domare uppe i rummet upptäckt att det är straff här nere till det andra laget. Nej, men det blir ju absurt för
ja, mig. Men det är sånt som kan hända. Det har ju hänt i hockeyn också. Det är ju liksom, visst, det är inte det optimala. Men man får kanske ta lite grann av, hur säger man? Man brukar använda ett uttryck. Ta det onda med det goda. För totalt sett så är VAR ändå bättre. Även om det blir sådana situationer som kommer att reta gallfeber på folk och spelare och lag och det handlar om viktiga poäng och så vidare. Men för mig är det rättvisan slår ut alla andra argument.
Jag är ju övertygad om att om det inte funnits en så stark supporterröst i Sverige så hade ju VAR redan funnits. Jag tror ju att de flesta klubbarna vill ha det. Alltså de som är i klubbarna.
Men det är bara en tidsfråga innan supporterna måste ge med sig. Det kommer ju komma in VAR. Varför inte börja vänja sig vid tanken?
Vi hade ju, om vi tar HIF som ett exempel, så var det väl dessutom motionerat av styrelsen att man skulle ställa sig positiva till VAR. Men då gick ju då medlemmarna emot.
Nu säger jag att det kommer att komma, det vet ju inte
det jag. Tror
men
jag
är övertygad om det.
Men kan det funka bättre och kan det begränsas till vissa specifika händelser i matcherna?
Ja, vad tycker du där, Mattias? Jag är inne på Sebes linje. Att man ska kunna ha det begränsat. Du vill släppa fritt i alla situationer. VAR.
Den är svår, men någonstans måste man ju dra gränsen. Bara att det finns ett tydligt ramverk för vilka situationer det ska gälla i så fall.
Men mållinjeteknik är vi överens om?
Ja. Men jag är för all teknik som förbättrar rättvisan.
För mig är det egentligen, kanske jag blandar äpplen och päron här. För mig är det viktiga liksom att svensk fotboll egentligen, för mig är det ingen jättestor fråga egentligen. Jag känner inte att det är så. Däremot så tycker jag det är en viktigare fråga, till exempel om vi tittar då på teknikaliteter som har med spelet att göra och så, va? Så är det viktigare med att man jobbar mot att få bort konstgräs.
Ja,
det kommer vi också komma. Mig är det VAR är en väldigt liten fråga i jämförelse med att konstgräset måste bort.
Ja.
Och att då, jag säger inte att alla ska ha, jag förstår att man inte kan ha det i Sundsvall, i Värmland och så, alltså liksom sent i november om det vi spelar det där. Vi måste kunna ha, det finns ju jättebra hybridgräs idag, hybridvarianter. Det kan jag sträcka mig till, men konstgräset måste bort.
Framförallt, alltså det har ju spelats allsvensk fotboll längre än vad det har funnits konstgräs. Visst, man får kanske leva med att planerna är lite sumpiga i slutet av oktober, men det tycker jag ändå. Alltså, man sätter sådana krav på elitlicens att man ska ha ekonomiska förutsättningar för att kunna klara av att spela i Allsvenskan och Superettan. Då tycker jag att man kan väga in att du ska kunna sköta en ordentlig gräsplan och så ha vaktmästare som kan gå och stampa i tuber om det krävs. Det borde vara ett krav på
här är vi helt eniga, och jag säger som jag sagt tidigare,
det är viktigare
varför gör det svårare än vad kartan säger. Vi har ju redan regioner i vårt land, vi har Götaland, Svealand och Norrland. Ja, men fine, kör se till att konstgräs då skulle vara okej i Norrland men inte i Svealand och Götaland, punkt. Då har vi klimatzonerna där också. Ja, det var min.
Ja.
Vi kan släppa det.
Det är en intressant diskussion. Alltså, för fotbollen som sagt var, den är ju en väldigt konservativ miljö i mångt
och mycket. Ja, men jämför bara med hur det var med tennisen när Andre Agassi var i slutet av 80-talet ville spela med lite färgglada tröjor i Wimbledon. Hej och hå, vilket golfen. Golfen. Men snart är ju... Snart är till och med golfen före fotbollen, känns det som ibland.
Ja, men alltså, som sagt, och tekniken har ju kommit in i tennisen.
Ja, visst.
Vad det gäller, för det var liksom bollar. Till slut så blev det för mycket, alltså, tveksam. Och när de stora pengarna kommer in, då vill du inte ha att HIF till exempel i sista omgången mot Hammarby, om det hänger på att de får en kvalplats eller inte, får en sån här, var bollen inne eller inte, det vill man ju inte ha.
Nej,
det vill man ju inte ha, kan jag känna någonstans. Det är ju samma sak, alltså, hur hade VAR bedömts om HIF i sista matchen mot Västerås när man fick den där icke-straffen som man kunde kvala sig upp, fick kvalplatsen mot Halmstad?
Ja, men VAR så hade inte HIF spelat i Allsvenskan.
Eller så hade de gjort det. Vi vet ju inte domarna när jag hade sett det. Men det är som du säger, Mattias. Troligtvis hade ju domaren sett att nej, här har gjort ett felbeslut. Alltså när döma straff i detta läget. Men det här med mål eller inte. Det borde ju inte ens vara en fråga. Vi hade ju ett läge här uppe i Norrköping för någon omgång sen. Mm. När Oskar Jansson grävde ut en boll, var Norrköpings målvakt, va?
Yeah.
Och det var ju så löjligt, för man såg att bollen var ju klart inne ju.
Ja, nej, det är ju... Jag har inte läst så mycket. Det är väldigt mycket fokus på VAR i debatten. Men med mållinjeteknik läser man aldrig något.
Det är en diskussion.
Jag vet inte ens vad anledningen till att vi inte har det är. Jag begriper inte det.
Men nu har vi haft det. Nu har vi diskuterat.
Nu sätter vi agendan här.
Vi har diskuterat VAR. Och vi är nästan överens här. Nästan. Men nu ska vi snöja in oss på tabelläget. Vi kommer till tränarfrågan, Maria. Så var lugn. Men...
Jag är lugn.
Ja, det är bra.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 411 01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Minst lugn här.
Sitter här och frustar. Alltså.
I alla fall, HIF är nu 4 poäng bakom Degerfors. Alltså HIF näst sist, Degerfors på kvalplatsen. Nu har målskillnaden är ju ingen jättehistoria heller. Det skiljer 2 mål där till HIFs fördel. Men om vi nu, innan vi tar lite kommentarer kring tabelläget, så ska vi också titta på kvarvarande spelscheman här. Ska försöka dra det lite lugnare så ni hänger med. För att det är intressant att sätta det i relation till tabelläget. Då är det så, om vi börjar med HIF så har man alltså AIK borta härnäst. Man har Varberg hemma. Norrköping borta. Sen kommer den här som har både ringar och kryss runt. Degerfors hemma. I tredje sista omgången så avslutar HIF med Elfsborg borta. Elfsborg som har fått ny fart. Och Hammarby hemma. Hammarby som i alla fall nu och förmodligen kommer jaga Europaplatser. Över till Degerfors då. Degerfors har Sirius hemma i nästa match. Elfsborg borta, så det går ju på ett ut. De har också Elfsborg borta kvar, precis som HIF. Sen har man Göteborg hemma. Marjan, du var inne på att Göteborg nästan har lagt ner säsongen. Och så har man då den här matchen mot HIF borta. Man har Värnamo hemma och Malmö borta. Ja, jag förstår att för er som lyssnar är det svårt att hålla alla lag i huvudet. Men ni kanske fick en känsla när jag sa alla lagen, precis som ni får här nu, Sebbe och Marjan. Vad tänker ni när ni... när ni hör kvarvarande spelscheman kopplat till tabelläget?
Först och främst tänker jag att det ser på riktigt mörkt ut för HF. Det är... alltså att Degerfors vinner med 3-0 hemma mot Djurgården. Det är ruggigt imponerande. Och det
5:e raka med poäng.
Exakt. Alltså poäng. Degerfors har även kryssat borta mot Häcken. Kryssat borta mot AIK. Det är, ja, jag tror inte HIF hade vunnit med 3-0 hemma mot Djurgården. Liksom. Degerfors tar sina poäng. Om jag tidigare har trott att det är 50-50 mellan de här lagen så lutar jag snarare åt 70-30
till Degerfors. Och det är inte bara det att Degerfors är 4 poäng före nu som du lägger i det, utan du tittar också på spelschema.
Ja, jag väger in både spelschema men också, alltså, inte framförallt för att jag tycker HIF är, nu var Kalmar-matchen ett steg tillbaka, men annars tycker jag ändå HIFors är helt okej ut, men det är just det här att Degerfors tar sina poäng. De vinner hemma mot Djurgården och tar poäng mot Häcken, tar poäng mot AIK. Alltså det, att äta i kapp 4 poäng mot ett lag som fortsätter att ta poäng, det blir inte lätt. Alltså det kan ju mycket väl vara så. Det skulle till och med kunna vara så att den matchen mot Degerfors hemma inte ens gäller någonting för HIF om det går riktigt illa nu i de kommande matcherna.
Ja, bara nästa omgång. Det är ju inte osannolikt, får man säga, att resultaten skulle kunna vara att Degerfors vinner hemma mot Sirius.
Det är fast det jag tänkte komma på. Ja. Det är det som är det jobbiga för HIF nu för andra veckan i rad, är att man kanske ska jaga i fatt 7 poäng.
Det kan vara så. Kan vet vara så. Nu gjorde ju faktiskt, som du var inne på, HIF jättebra bortom mot Göteborg, där man vann trots en mörk historik mot Göteborg, trots att Göteborg i det läget faktiskt hade en bra tid bakom sig. Så att vi ska ju inte skriva in här att HIF får stryk borta mot AIK. Nej, AIK är inte bra. I bra form.
Nej, de är inte bra.
Men visst, det skulle kunna vara så teoretiskt att det är 7 poäng.
Men när de går in till AIK-matchen som inte då är bra AIK, så kan det ju skilja 7 poäng. Och det är det att Degerfors, jag vet inte alls hur de närmsta omgångarna därefter, om det är HIF som spelar före. För det är andra veckan i rad Degerfors spelar innan
HIF. Vilken
är en viktig poäng. För det här, i detta läget i serien, så är det såklart jättemycket mentalt spel som pågår. Och visst, du kan åka upp till Solna och känna att, ja, men vi har en match i handen. Ja, Men det är också så att du ser tabellen någonstans.
Och det är klart att man kan vända på det. Skulle Sirius, som faktiskt lyckades nå ett kryss mot AIK, just AIK senast, vinna borta mot Degerfors, ja men då får man ju extra energi till matchen.
Precis, och då är vi där mentalt igen alltså. Då, men jag vet inte alls hur det resterande, om lagen spelar samtidigt eller...
Nu har jag inte heller det i huvudet. Men...
Jag tänker på till exempel i nästa omgång, om det är samma sak
ska
där.
Vi se. Jag tittar här
nästa omgång spelar Degerfors på lördag och HF på söndag.
Ja.
Det är samma igen, men då är Degerfors och Helsborg borta och HF hade Varberg hemma, ja. Men visst, då kommer det i det läget kanske att det skiljer en 7, 6, 7, 8 poäng till Degerfors. Och då möta Varberg i det läget, Jocke Perssons Varberg, en annan sak än om du ligger en poäng efter Degerfors.
Därefter så har HIF Norrköping den 19 oktober och Degerfors Göteborg hemma den 20. Så i den, ett par matcher fram, då vänder det till
HIFs,
ja, man nu ska se det som en
fördel. Ja, precis. Ja, nej, jag tycker den biten är rätt så intressant, att Degerfors nu, eller det är HIF som måste svara upp på Degerfors eventuellt positiva resultat.
Nej, men om du ger någon kommentar kring läget, ja att det är mörkt, det fattar vi också, men kan du sätta någon gradering på den där svärtan? Hur mörk svart kan vara liksom?
Ja, om man bara ser till hemmamatcherna, där Degerfors faktiskt, det är inget roligt ställe att komma upp till från motståndarna, så har de ju Sirius, Göteborg och Värnamo. Går man fullt där Degerfors så är det 9 poäng.
Det låter ju nästan helt overkligt att du sitter och pratar om att Degerfors går fullt i 3 kommande hemmamatcher.
Och vad hamnar man då på? Då hamnar man på...
Ja, då är man uppe på bara... Nu har man 21 poäng, så 21, då har man ju 30.
30 poäng. Det innebär att HIF måste ta 13 poäng.
Av 18 möjliga.
Minst. Jag utgår från målskillnaden, är det bättre nu för HIF. Så att man kommer upp 13 av 18 poäng för ett lag som har vunnit 4 av 24 matcher. Det där jag... Det, så enkelt vill jag gestalta eller bildsätta det här knepiga läget som HIF har satt sig i. Det är alltså som sagt... Och då har ju de... 3 hemmamatcher mot Sirius, Göteborg och Värnamo. Det är inte omöjligt att Degerfors tar 9 poäng där. Och då hamnar man som sagt på 30 och då ska HIF upp på 13 av 18 poäng.
Och du tycker inte att det är lika självklart, ska jag säga, men det är inte lika troligt då att HIF tar 9 poäng på sina hemmamatcher mot Varberg, Degerfors och Hammarby?
Nej, alltså det är ju för det första liksom, som sagt, bara sista matchen Hammarby som har då kanske allt att spela för. De andra två är görbara, absolut. Det tror jag. Men det ska fortfarande tas 13 av 18 poäng. Det räcker ju inte bara
om för HIF. Om det är så att Degerfors vinner de där 3, ska vi säga.
Ja, då räcker det inte för HIF att bara ta hemmamatcherna. Då måste man vinna en eller till och med ta 4 poäng på bortaplan. Mot AIK, Norrköping och Elfsborg. Det är ett jättetufft läge.
Vi har en liten detalj.
Den här omgången blev ju...
Ja, den gick ju inte HIFs väg, så kan vi säga.
Så kan vi säga alltså.
Om vi ska vara snälla.
3 mål upp för Degerfors, 2 minus för HIF och dessutom som sagt var...
Det finns ju en liten detalj till vi kan peta in i det här. Kanske inte ska vägas in så mycket men ändå finnas med i helhetspaketet. Det är så att Degerfors... har spelat 6 av 7 konstgräsmatcher. Man har bara en kvar. Medan AIK har 2 kvar på konstgräs. HIF, vad sa jag?
AIK.
Oj, förlåt. Ja, jag menar HIF. Hur jag kunde blanda ihop de två lagen är obegripligt i min hjärna.
För att de möts kanske på söndag.
Ja.
Skyll på det.
Kan jag ursäkta mig med det så vore det bra. Jag har inga sympatier så för AIK som var helt lugna där ute.
Ja.
Nej men, och inget av Degerfors och HIF är ju alltså, några stjärnor på konstgräs.
Ja.
Även om HIF kanske tagit mer poäng, vad sa vi på konstgräs?
Degerfors har ju tagit poäng borta mot Häcken och andra sidan.
Jag tror att Degerfors har tagit poäng borta mot Häcken och vunnit borta mot Sundsvall. HIF också har vunnit borta mot Sundsvall, tagit poäng borta mot Djurgården. Så det går nog ganska jämnt ut.
Men det kanske man kanske ska vända på det, att Degerfors faktiskt har en... Det blir då en mer match på naturgräs än HIF kvar. det kanske faktiskt fyller en viss funktion.
Men summa summarum, den här luckan som blev nu efter denna omgången, den är jobbig för HIF. Den är jättejobbig.
Mm.
Och som sagt, nu har man ingen, för närvarande, för tillfället har man ingenting i egna fötter.
Nej, för tillfället är det så.
Ja.
Men vi ska också säga några ord om den kommande motståndaren AIK då.
Jag tänkte på det. Vad har de upp? Kan vara bike till och med kanske...
Vad är 8 poäng för HIF?
Det är mycket.
Men AIK är ju faktiskt inte i någon bra form. Jag räknar tillbaka det där, om man nu ska kalla det för höstsäsong. Men det får vi göra eftersom höstsäsongen började ganska tidigt. Men då har man ju alltså spelat 13 matcher sedan dess. AIK har bara vunnit, får man säga utifrån AIKs perspektiv, 4 av de 13 matcherna. Spelat 6 oavgjorda, 3 förluster. De senaste matcherna så har AIK spelat oavgjort mot Sirius borta, Degerfors hemma och förlorat borta mot Varberg. Så man kan väl säga så här att AIK har inte visat någon stor form. AIK bör vara väldigt taggat på att vinna igen för att inte tappa mark i Europaplatsracet.
Men samtidigt vet jag inte vad AIK riktigt, alltså det är en klubb som är, finner sig i en slags vakuum. För att de, jag vet inte, dels går de ju och väntar på en ny tränare. Goitom är ju bara en tillfällig lösning, Henok Goitom. Och det är alltid lite vanskligt det här med att man går och väntar på liksom vem ska bli nästa tränare i AIK.
Så är det såklart, men spelarna är ju inte dummare än att de ser tabellen. Att okej, okay, vi har inte några bra resultat med oss. Vi har en interimlösning kanske med Goitom. Men vi är fortfarande trots detta med i racet. För Hammarby är 3 på 43 poäng. Sen kommer Malmö på 41, Kalmar på 41 och AIK på 41. Det blir alltså 2 poäng från en tredje plats.
Nej, de kan ju fortfarande liksom göra något bra av säsongen.
Exakt,
absolut.
Så att om de inte kan känna det 100-procentiga flowet och självklara i tränarfrågan, så borde de kunna gå samman själva. Kan man tycka utifrån deras perspektiv och se att okej, vi kan göra någonting av det här ändå.
Jag har mycket svårt att säga att AIK-publiken dessutom skulle acceptera att man förlorar ytterligare en match mot lag på nedre halvan. Och dessutom på hemmaplan där AIK ska vinna, men det är tveksam form. Ja, det är liksom, jag menar, titta på en sån, till och med en sån som alltid står stadigt i AIK, Sebastian Larsson. Att Gudetti inte skulle lyfta AIK på något sätt, det var jag ganska övertygad om när de värvningen presenterades. Jag tänkte bara att det här är bara, de värvar ett namn. Men däremot så är det ju lite oroväckande för en sån som Sebastian Larsson har ju dippat på sistone, till exempel.
Och vi ska säga det att de kom undan med blotta förskräckelsen. För Degerfors höll på att avgöra på stopptid där.
Helt rätt.
Med 2. Å andra sidan så kan inte Stefanelli ha sovit särskilt gott efter den matchen. För som han brände, som han missade. Ja. Så att, ja. Det kunde ha gått åt båda håll där. Och AIK borde väl ha avgjort det där innan.
Vi ska inte säga något annat än att det finns kvalitet i truppen. Det är klart att det finns kvalitet i truppen. Men som sagt var, det är väldigt mycket frågetecken för AIK just nu för tillfället.
Spaning, HIF har tagit fler poäng mot lagen på övre halvan än vad man har gjort mot lagen på nedre halvan.
Se där!
9 poäng mot lagen på övre halvan, 8 poäng mot lagen på nedre halvan.
Det borde de ta med sig, det har de säkert med sig.
HIF är alltså bättre mot topplagen än mot bottenlagen. Mm.
Ska också säga någonting bara till detta som jag pratade med HIFs, nu ska vi se så att säga rätt här, idrottsskade... Terapeut var den korrekta benämningen, va?
Ja.
Dale Reese, mycket, mycket, mycket underhållande höll jag på att säga att prata med honom. Nej, men det är en skön man som uppdaterade oss om skadeläget. Och det verkar ju som att, om jag skulle tolka och läsa in...
Jag pratar med honom så ofta jag kan när jag är på träningarna och när jag springer på honom.
Ja, han är en skön man.
Ah, rolig.
Det verkar som att Thomas Rogne då skulle kunna vara tillbaka i spel.
Viktigt.
Ja, Kalle Joelsson också förmodligen.
Också viktigt.
Och Alexander Falsetas också förmodligen. Sen kanske det inte blir så, men det såg ju positivt ut på tisdagen i alla fall för alla tre spelarens närvaro. Lite... Det är inte han som tar ut laget, det sa han till mig flera gånger. Det är inte jag som tar ut laget, nej. Så är det.
Lite synd är ju att HIF fick den här skadan på Benjamin Aqua. Jag säger inte att det har blivit dåligt med Abbe Khalili och Falsetas, men jag skulle vilja knö in Aqua, en frisk Aqua någonstans i den här ekvationen just nu. För att Han var i väldigt god form. Han är den här boll, de är ju mer, Abbe Khalili är också en delvis kreat, men han är mer en tvåvägs mittfältare också. Benjamin Aqua är ju lite mer kreativ, även om också han
Kommer ju med mycket fart när han sätter fart från mitten. Mm. Jag saknar också honom i laget här. Det blir inte riktigt lika farligt när hon ställer om, framförallt utan Aqua.
Och det är ju där så att han har tagit bort stygnen från sin knäoperation där menisken var skadad. Och det var så väldigt bra ut, berättade Dale Reese. Och de har förhoppningar om att han faktiskt ska hinna tillbaka till någon eller några av de sista matcherna. Då vill det ju bara till att HIF också har någonting kvar att spela för under de här sista matcherna när Aqua är tillbaka. För då kan det bli ett riktigt välkommet tillskott.
Det hade ju inte skadat om han var tillbaka mot Degerfors, om man säger så.
Jag tänker på, förutom Bina med Aqua, så tycker jag att man måste börja fundera lite grann på Tahali. Han spelar i match efter match efter match. Ja, det händer och sånt där, men frågan är om inte han hade mått bra av att kanske sitta någon match här nu. Sen är frågan vad alternativen är i en match mot AIK som spelar mer fysiskt och så, va? Så jag är rädd för att inte han kommer till rätta. Dessutom så har han haft väldigt mycket blandad, mixade insatser. Oftast hamnat på minus i slutändan, känns det som. Gör mycket bra, en, två bra, jättebra aktioner, för att sen liksom göra tre mindre bra aktioner. Och då frågar man sig, den här ojämnheten, tjänar HF på det?
Ja, det där är en intressant frågeställning. Mm. Hans positiva egenskaper och röra om i grytan och vara...
Ja, det är ingen som har det i allsvenskan.
Nej, omställningsspelare och inte bara det, men han kan sticka iväg snabbt, han har bollen in till kroppen, han kan göra så mycket rätt och skapa oreda och allt det där. Och sen så blir det inte så mycket av slutprodukten. Skulle han inte spela, det blir en annan typ av spel, kanske med fler inlägg, om man nu spelar ute till vänster och inte tia då. Men, men så vilken vågskål väger tyngst här? Jag vet inte.
Alltså han kom ju, alltså han hade ingen direkt erfarenhet av allsvenskan sen tidigare, och möjligt att man ställde för höga förväntningar på honom inför. Men när man ska bedöma honom så får man ändå utgå någonstans ifrån varför varvades han. Och det var ju för att vara en stjärna i HIF. Han skulle ju vara en spelare som verkligen skulle få sitt genombrott och flyga ordentligt. Han har gjort 3 mål och 1 assist den här säsongen. Det är ju inte tillräckligt bra för oss.
Och 2 av dem kom i Djurgården i början av serien.
Exakt. Det är ju inte tillräckligt bra när man har de kraven på sina axlar som man ju faktiskt varvades till HF för. Det är mycket möjligt att det var orealistiska krav, absolut. Men det är trots allt det han kom till HF för att göra. Och det har han ju faktiskt inte levt ut till.
Just det tredje målet kom ju också i början på serien mot Elfsborg hemma.
Ja.
Så att alla samtliga mål kommer ju bland de första omgångarna då.
Just den aspekten kan man knappast beskylla Taha Ali själv för. Han har blivit värvad. Han har gjort så gott han har kunnat i tidigare klubbar, och HIF fick upp intresset för honom och köpte in honom för stora pengar. Ja, det följer förväntningar. Det kanske är HIF som har helt enkelt... Ett, kanske man har gått snett på värvningen. Jag vet inte, det får ni där ute tycka och tänka. Men det kan också vara så att man har gått snett på just förväntningarna på vad han faktiskt skulle kunna göra i allsvenskan.
Kanske förväntningarna också kanske måste lägga, alltså, sett över 30 omgångar. För det är liksom, kurvan har ju inte pekat uppåt på väldigt länge här nu. Och det är fullt naturligt, kanske eftersom det är första gången han spelar kanske 30 omgångar i karriär, allsvenska omgångar. Att han då skulle hålla den, då är det lätt att det blir jäkligt bra i början, dessutom när motståndarna kanske inte har scoutat honom ordentligt och sånt. Nu kan alla vad han går för. Vilket gör det ett extra svårighetsmoment i hans spel. Han möter ju folk som vet hur han kommer att agera och så. Någonstans här, sen vet jag inte riktigt, sen kanske vi diskuterar här, vad är alternativet, hur en HIF 4 där framme med kanske Musin, Willen Löper, RVP. Vi kanske saknar en tia då.
Kabashi kan ju gå som tia också.
Ja, han är inte speciellt formstark. Har vi fler tia då?
Rasmus Jönsson?
Nej, han är för dålig just nu. Alltså, för om det händer inte mycket med Rasmus. Alltså, jag skulle liksom, så länge Benjamin Jack var värd, alltså, hade du kunnat ha Khalili ju. Som tia hade de ju också ju.
Oh ja, alltså det hade ju varit...
Det optimala.
Kan också nämna... I och med att det kan bli viktiga, eller kommer att bli viktiga matcher här mot slutet, hur det ser ut med avstängningsläget.
Just det.
Det är ju en ny regel i år som gör att om man har gått utan gult kort i 10 matcher så stryks ett gammalt gult kort så att säga. Fyra spelare i HIF riskerar avstängning blir avstängda vid gult kort i nästa match. Och det är William Davidsen, Arjan Kabashi, Abbe Khalili och Thomas Rogne. Kabashi där har fått med sig, ja, nu gör det ingen skillnad eftersom han har två gula i HF så är det samma läge oavsett, men han har även med sig sina gula kort från Dalkurd i Superettan.
Ja, Rogne om han nu kan vara med då, och Khalili, det är två spelare som
förhoppningsvis är med hela vägen,
ja, inte ta något mer kort resten av säsongen.
Nej, men det är som sagt var, det är en att tira, alltså, på rollen. Det är hur man ska få ihop det. Det är därför jag säger att jag tycker att det är en väldigt olycklig den skadan på Benjamin Aqua. För det gör ju också att då blir du i princip tvungen att spela Tahali. Som då kanske hade mått bra av att vila någon match. Jag vet inte.
Men
att Willem Löper ska in från start, det är vi väl ganska tämligen överens om.
Ja, det är vi, utan att prata
mycket,
om det.
Mycket, mycket märkliga uttagning, ja, att han började på bänken.
Men då går vi över till tränarna här när nu börjar närma oss avslutningen av veckans avsnitt av HIF-podden. Alltså tränarna, om vi tittar på det då. Jörgen Lennartsson fick sparken. Andreas Granqvist, sportchefen, har byggt om rätt rejält i laget. Man har fått in spelare som Jürgen Lennartsson inte hade. Och det är väl inte så att poängsnittet har rusat iväg med Mattias Lindström och Alvaro Santos som huvudtränare. Hur ser ni på det där?
Nej, det har ju inte det liksom. Då ska man veta att 6 av poängen har kommit mot hopplösa Sundsvall. Absolut, poängen ska in. Spelar ingen roll. Men, och vi ska liksom, men vi ska veta det också att som sagt var 6 poäng är tagna mot Sundsvall som i princip har varit ute ett bra tag ur allsvenskan nu, känns det som. Och då kommer vi till att man får titta vecka för vecka. Blir HIF bättre? Jag tycker de har blivit lite bättre kanske i vissa stunder under vissa matcher. Och i början var det definitivt blev det ett lyft, tyckte jag, boost. Alltså. Men då var det också att de kom in, Mattias Lindström, Alvaro Santos, i ett läge där de inte hade någonting att förlora. Det lät, jag vet själv, att vi har diskuterat tidigare. Jag var inne i HIF-podden och sa att det går ju inte att hänga dem med tanke på hur läget är när de kom in. Och allt kan ju bara bli bättre nu. Och det har de ju haft med sig in. Allt var kul. Men jag tror att de börjar också känna av nu att oj, HIF kan faktiskt åka ut med oss vid rodret. Aj då. Nu börjar det liksom alla komma en press på dem också som inte fanns där kanske i början likadant. Som gör att det påverkar besluten. Som gör att det påverkar liksom all metodiken. Hur man har man med sig alla spelarna och så vidare. Det är klart att de påverkas också. Och då ska man ju veta att ingen av dem har någon större erfarenhet av att träna på denna nivån. Och att träna ett lag i detta prekära läge som laget befinner sig i dessutom. Det tycker jag liksom att det märks också här nu. De försöker absolut göra massa rätt och så, men jag vet inte. Och de försöker liksom motivera spelarna och de ställer krav och så. Men det är så mycket mer som måste till i en sån här specifik situation, tycker jag.
Vad säger du, Sabbe?
Ja, men alltså det är klart att ja, men jag är inne på samma som Marian där, att det blir ju svårt, eller det är ju ett läge där det är två tränare som verkligen brinner och har hjärta för klubben.
Exakt,
men också i en situation som Marian påpekade där tidigt vid tränarbytet, att ingen av dem lär för skiten om HIF åker ur. Då tror jag snarare att missnöjet kommer riktas mot Andreas Granqvist till exempel, som har byggt ihop laget. Så jag tror det blir, ja, det är en utmaning för dem, men jag tror samtidigt att alltså, det är ändå rätt väg att fortsätta med dem, även om HIF skulle åka ur.
Absolut.
Att nu får man lita på deras jobb. Sen absolut, det här med erfarenheten tror jag kan vara en faktor som också talar för det. Vi ska dessutom komma ihåg att ett lag som Degerfors, som fick en isel start på Allsvenskan, var väl nästan historiskt dåligt tror jag. De valde att sitta lugnt i båten, sparka inga tränare. De var inte in 8 spelare under säsongen, men de fick det att funka ändå. Det finns olika vägar att gå. Det, jag säger inte att det hade varit rätt väg för HIF att bara behålla sin trupp.
Ja, för det är inga dåliga spelare de har fått in heller.
Nej.
Vem av de lagen där nere hade inte velat ha in Thomas Rogne, Abbe Kalile, Musin?
Exakt. Och medan då Degerfors har tagit in Omar Faraj från Levante, som inte gjort något avtryck så direkt på den nivån innan, men som nu börjar göra lite mål. Och Elias Bosanay från Lund i ettan liksom. Det är på den nivån deras nyförvärv kommer ifrån, och de har fått det att funka. Så ja, det blir tufft detta,
men vi får ju hoppas det löser sig, för att som sagt var, det är ändå lite roligare med de här lagen som varit på Olympia i år.
Tycker du? Är du inte sugen på att åka till Skövde?
Försöka...
Västergötland lockar
vi inte. Just nu vet jag inte hur jag ska hitta motivationen till det. Nej. Så därför kan jag säga att jag vet ju hur jag vill att det här ska sluta. Sen om jag får min önskan och viljan igenom, det är en annan femma. Men visst, jag kan ju inte påstå att en premiär borta mot Utsikten kittlar jämfört med en premiär borta som vi hade i år mot Hammarby. Ja, ni hör ju själv. Ja.
men vi säger väl som man gör i de lägena. Det går alltid att leva på hoppet.
Jag säger,
tills hoppet inte längre finns.
En gång sa Anders Lindegård, när de var på väg ut, att det finns ingen Harry Potter-stav att plocka fram. Jag önskar att det vore att plocka fram i detta läget.
Det får bli de sista orden i veckans HIF-podden. Vi återkommer nästa vecka. Då ska vi se hur läget faktiskt är i tabellen. Har det minskat gapet till Degerfors för HIF? Eller är det större? Eller är det precis likadant? Det blir ju utifrån matcherna såklart. Vi önskar er en skön fortsättning på den här veckan. Och hälsar er välkommen. Välkommen åter sen. Och följ oss på hd.se. Hej!
Det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.